Hon kan dyka upp på privata fester när middagen lider mot sitt slut och alla är på gott humör. Och så höjs stämningen ytterligare när trollkaren Malin Nilsson fångar publiken med skärpa, humor och klassiska trick. Där hon använder rep, spelkort och ibland också mer oväntade trolleriprylar. Eller så sätter hon upp en stor teaterliknande show med trollande kollegor. Ibland i Tyskland, ibland på Skillinge teater och ibland ända borta i Hollywood. Och så var det förstås den här gången när hon på ett portugisiskt barnsjukhus plötsligt förväntades trolla för en blind liten flicka. Skånes taltidning har träffat månadens ansikte Malin Nilsson i hennes skånska trolleriverkstad.
Vi är nere i min trolleriverkstad mitt i centrala Malmö. En halv trappa ner har jag tre fantastiska rum. Det är inte så många som känner till att det faktiskt finns. Så att det är lite roligt. Det är lite hemligt också. Såklart. Här är jag ju och bygger och uppfinner och skapar nya trollerinummer. Så det finns ju ingen trollerisen. Man kan inte komma hit och titta på trolleri. Utan man kan, som du, komma ner och hälsa på.
Och när jag tittar mig omkring så ser jag lite hushållsprylar, glas, bestick, väskor av allehanda slag.
T-silar, här står diskobollar och så här som allt det du ser har ju någon slags finess, är någon slags trolleripryl, även om det ser ut som ett, ja, lite som ett väldigt, väldigt stökigt vardagsrum. Eller ett överbelamrat vardagsrum.
Och sen står det pedestaler, små pedestaler med en guldfrans. Och
alltså, visst är de urtjusiga. De är faktiskt byggda av gamla mikrofonstativ i gjutjärn. Men du missar ju ändå det mest intressanta här, tycker jag. Det är världens största kortlek.
Ja, den är bakom dem.
Ja.
Klöver 6. Den skulle räcka mig upp till bröstvårtorna, skulle jag tro.
Absolut.
Men vad gör man med en kortlek? Korten är stora som små kafébord.
Ja, vad gör man? Man gör ett, eller det jag gör är ett klassiskt trollerinummer. Så att här finns ju 52 olika kort, precis som en vanlig kortlek. Och så behövs det 4 personer för att blanda den. Så att vi blandar den här kortleken på scenen. Dammet flyger, konfettin ryker, skitsnygga scenbilder. Och sen så får någon välja ett kort och signera kortet. Jag ska visa dig pennan. Då blir det så här inne. Så tjusig är den.
Oj, jädra mig.
Ja, det här är, du ser, den är i tre delar. Den tredje delen står där ute.
Men hur stor blir den? 3 meter?
Ja, 4 faktiskt. När man sätter på alla delarna. 4 meter stor. Så det behövs 3 personer för att bära den.
Milde himmel.
Så det är lite som Alice i Underlandet på något sätt, att vi leker med proportionerna i det här. För just för att sätta lite mer drama i ett helt vanligt korttrick. Det blir en väldigt komisk bild. Om du kan föreställa dig att man kommer in med den här gigantiska pennan. Och så ber man någon som har kommit upp på scenen signera sitt kort. Då står de och tittar på det och tänker, hur i helskotta ska jag göra detta? Men vi hjälper ju till såklart, det är ju bara för att skapa lite komik och roliga bilder.
För det är en vanlig spritpenna i toppen.
Ja, här är det en vanlig spritpenna, ja. Så i toppen, längst ut. Och faktiskt kapsylen till hela den här, den har jag som papperskorg just nu, bredvid diskbänken. Det såg du nog inte när du kom in. Där står den.
Oj. Men man signerar kortet, och är det här klassiska korttricket att du ska hitta vilket kort som personen tänker på, eller är det något helt annat?
Nej, det är så klassiskt är det. Någon tar ett kort, trollkarlen hittar kortet. Och twisten är ju att det är gigantiska kort, och sen själva magin är ju att personen får lägga tillbaka kortet var som helst. Och så ställer vi kortleken i asken, och sen på ett magiskt vis så dyker det upp. Det svävar liksom upp ur kortasken till publikens jubel, förhoppningsvis.
Ja, jag har ju sett dig trolla på scen på en privatfest för inte så länge sedan. Och så sitter man där och tänker, nej, nu ska jag inte bli lurad. Och så blir man lurad. Eller vad blir det?
Jag hoppas att det blir underhållen. För jag tror inte att man bara vill gå ifrån med känslan lurad. Jag tror ju folk vill skratta, de vill gråta, de vill känna någonting, de vill få någonting att klura på.
Någonstans i botten av maggropen finns en känsla av att jo, men det är nog på riktigt i alla fall. Det är nog trolleri.
Jag tror så här, att idag 2014, när man som trollkarl ställer sig på scen, så har du en tyst överenskommelse med publiken. Publiken, i det här fallet du vet att jag inte kan göra de här sakerna på riktigt. Och jag vet att du vet att jag inte kan göra de här sakerna på riktigt.
Men jag vill tro det.
Ja, som är överenskommelsen, att nu är vi i samma rum, vi har satt oss i samma båt, så låt oss låtsas för en stund. För den typen av trolleri som jag jobbar med, det handlar om vad du kan göra med fingrarna och hur du kan liksom lura uppfattningsförmågan. Så det ligger ju färdigheter bakom det som gör att du blir lurad.
Gjorde du kortkonster som 6-åring?
Nej, men som 10-åring.
Hur blev det så?
Jag kommer ifrån en trollerifamilj. Så att jag har det i blodet, kan man säga. Min far är trollkar och min äldre bror också. Och sen har jag 2 syskon däremellan som är lärare, precis som min mor. Så vi är uppdelade i 2 läger.
Du är uppvuxen på teatern i Skillinge.
Ja, det är väl en liten modifikation. Jag är uppvuxen vid Mälarhusen ungefär, några kilometer därifrån. Men min far jobbade och var med och skapade den här teatern då från början. Så det blev att jag också började där och fick upp ögonen för just teater och trolleri på teatern. Så att det är väl min specialitet, kan man säga.
Men som 10-åring när du gjorde de första konsterna, då var vägen utstakad redan?
Nej, det var den väl inte. Jag trodde nog som många andra konstnärer och artister att man var tvungen att ha ett så kallat riktigt jobb. Så att jag var ju väldigt intresserad av naturvetenskap, jag var intresserad av programmering och biologi och kemi och så här. Och kände väl att jag kanske skulle hålla på med någonting inom det. Men sen så ju mer jag uppträdde och lärde mig om trolleriet, desto mer blev det självklart.
När hade du din första riktiga föreställning stod på scen?
Oh, min första riktiga föreställning? Oj, oj, oj. Jag tror att det var när jag var 14 ungefär på Borrby skola för barnen där.
Du ser rätt nöjd ut.
Ja, det var en fin liten show som jag hade övat in.
Jublade de?
Alltså jag vill minnas det. Jag tror det. Ja.
Jag är lite nyfiken på om det är någonting du kan visa mig eller testa på mig eller visa hur du gör utan att avslöja hur du gör. Att vi ändå pratar om något trick.
Klurig fråga faktiskt. För att jag är ju väldigt kontextuell. Jag behöver ju ofta ett sammanhang för att visa nummer. Och en publik. Nu är ju du en publik, men så jag har inget liksom S uppe i rockarmen som jag bara kan dra ut och säga tjoho, det här. Så att jag vet inte riktigt vad det skulle vara faktiskt. Bland allt detta spektaklet faktiskt.
Och där står någonting som jag känner igen, tror mig känna igen i alla fall, från den här festen jag var på och där du hade ett rep som vad jag minns var helt och sen plötsligt var det inte helt och sen var det helt igen.
Ja, det stämmer. Jag leker väldigt mycket med klassisk magi och jag tycker det är helt fantastiskt med klassiska trollkonster. Det är ju trolleri som har blivit förfinat genom generationer av trollkarlar. Och hela tiden liksom moderniserat och gjort om för att det ska funka i den tiden som det framförs i. Så det numret var ju faktiskt ett par hundra år gammalt. Och jag tror också att det var någon fantastisk person och publiken som var uppe på scenen och som fick klippa och så lagade vi det och så ja, skapade han väldigt mycket komik då, som hjälpte mig med detta.
Det bygger på att publiken är med på noterna?
Ja, det gör det väl. Eller så bygger det på att jag skapar atmosfären som gör att publiken är med på noterna. För det kan man ju inte förutsätta att de är bara för att man som artist går på scenen. Utan det handlar ju om att skapa en trygg och bra och härlig miljö.
Så att man vågar komma upp och delta i det du gör.
Ja, absolut. Absolut. Och sen är det ett festligt tillfälle så tror jag att gästerna där, publiken, de vill ha roligt och skratta och bli förundrad och ha någonting att prata om resten av kvällen. Men när jag gör mina teaterföreställningar så har jag ju samma inställning såklart. Men då är det mer kanske så här poetiska inslag och dramatiska inslag och det blir lite läskigt någon gång och är lite fult någon gång och så här.
Hur skiljer sig publik i olika länder? Du har erfarenhet från Sverige, Tyskland och Amerika. Och fler länder kanske?
Ja, fler länder också. Men det är ju väldigt stora länder. Både USA och Tyskland. Och det känner jag är det olika i olika städer och olika ställen. När jag har jobbat på tyska varietéscener så känner jag att det är en publik som i alla fall har lättare att få gå ut och se en live-föreställning. Att det kan vara en del av vardagen eller att man pratar på dagen, vad ska vi göra ikväll? Oh, vi kan gå och titta på det här. Men hur publiken är?
Så det är inte så att svensken är mer tillknäppt och svår att få igång i salen än en amerikaner till exempel?
Absolut inte. Jag tycker att den svenska publiken är en väldigt härad publik tycker jag. Man kan göra vad som helst på scenen. Det är en helt fantastisk publik. Det krävs mycket för att provocera om man vill göra det. Och krävs kanske lite mindre i USA om man vill provocera. Men nej, det tycker jag inte.
Hade jag fördomar där?
kanske lite, ja.
Hur hamnade du i USA?
Jag uppträdde första gången på ett ställe som heter The Magic Castle i USA, i Hollywood. Och det var någon som såg mig uppträda och så frågade de om jag kunde komma dit och uppträda. Och så gjorde jag mina första föreställningar 2004. Och sen så var jag där igen 2007 och så tillbaka igen 2010 och spelade en av mina stora föreställningar. Och så ska jag åka dit igen nu i höst faktiskt.
Till Hollywood.
Ja, precis. Så jag har gjort nästan 70 föreställningar där redan.
Alltså någonting säger mig att det krävs en del för att bli tillbakabjuden till ett ställe där det måste röra sig rätt många med rätt mycket talang.
Alltså jag tycker det är fantastiskt kul att få resa med sin show, absolut. Jag blir lika lycklig varenda gång som jag blir bokad till fantastiska teatrar. Och
hur ser det ut i salongen?
Och i salongen, det här är ju ett stort hus med tre olika scener. The Magic Castle, som har specialiserat sig på olika typer av trolleri. Så på den lilla scenen så tar man bara in 18 personer. Så det är väldigt exklusivt om man säger så. Och så gör man fingerfärdighetstrolleri, close-up-trolleri. Och sen på den största scenen som kallas för The Palace of Mystery så framträder trollkarlar som är specialiserade på scentrolleri. Så det är där jag hamnar. Jag älskar att vara ute och uppträda.
Vi sticker emellan med en sak som vi alltid ber de som är med i de här intervjuerna att göra. Berätta hur du ser ut för den som ju inte kommer att kunna se dig.
Jag tror att den första man lägger märke till är nog mitt hår. Som har varit lite av mitt signum också nästan hela mitt liv. Det är liksom stort och yvigt som liksom en skogsbrand kring ansiktet.
Dock inte eldröd.
Nej, jag är ju ljus, rätt så ljus. Så det har ju varit något som har varit lätt att känna igen mig på. Mitt stora, krulliga, halvkammade hår. Ögonfärg blå, 160 cm lång. Min hattstorlek är 58.
Det säger mig faktiskt absolut ingenting. Jag har nog aldrig haft hatt.
Ja, men det lär man sig. En hattstorlek, skostorlek 39.
Hur ser senmalin ut?
Senmalin brukar klä sig i en svart tyllkjol. En yvig svart tyllkjol med så här, inspiration från 20-talets dekadenta varietéer. Och sen har jag på mig en uniformsliknande kavaj. Och skjorta oftast. Och sen har jag mina kängor som står här borta. Jag är ju ingen expert på att gå i höga klackar. Ja, det går bara inte. Men de här är bra. De står jag bra med.
Rejäla svarta knäppkängor med ingen klack.
Absolut. Och trollstaven är djupt nerstucken i kängskaftet. Så vet man var man har den. Det är hur bra som helst.
Trollstav?
Ja.
Får jag se den?
Absolut.
Så den är inte förknippad med... Att den inte får visas för någon annan så här.
Nej, absolut inte. Du får gärna titta på den. Den är...
Får jag hålla i den?
Ja, absolut, absolut.
Det känns speciellt. Det gör det, jag lovar.
Alltså för mig så är det ju bara en rolig detalj. Inte rolig som komisk, utan att jag leker ju med schablonbilden av en trollkarl. Och det är klart att jag ska ha en trollstav, och så brukar jag göra små sådana här trumstickssnurror med den.
Du snurrar mellan fingrarna. Ja. Den är svart och så är den i metall i bägge ändar.
Ja, den har jag haft nästan hela livet. Min far byggde den faktiskt på... Jag tror att han gjorde 5-6 stycken och sa du kommer förmodligen att slarva bort dem eller att de går i bitar, knäcks på mitten. Så här har du några stycken.
Men de gick inte sönder?
Det här är den enda som jag har kvar. Ah. Alltså vi pratar 15, 16, 17 år sedan. Så att jag har en kvar.
Och den är inte hopfällbar eller har några, någonting? Den är bara som den är?
Ja, den är bara som den är. Jag vet, den är ju så liten att jag vet inte varför jag skulle vilja fälla ihop den. Lång som en underarm. Med sin plats i kängan.
Det jag funderar väldigt mycket på är om det skulle gå att göra ett trick som fungerar för den som inte ser. Kan man tänka sig något där en person faktiskt måste känna efter vad du gör?
Jag har ju uppträtt på en festival i Portugal. Och förutom att jag har mina vanliga föreställningar så blev jag ombedd att uppträda på ett barnsjukhus tillsammans med några andra artister. Och så var det en sköterska som kom och hämtade mig, speciellt i ett rum. Och så sa hon, vad roligt att det är en tjej som trollar. Jag har en liten tjej här som gärna vill se lite trolleri. Och det gjorde ju mig jätteglad. Och så har jag en tolk med mig som översatte till mig. Så jag gick in i rummet och så sa hon, oh ja, här är hon. Och förresten, hon kan bara inte se. Nu var det ju inte därför hon var på sjukhuset, utan det var ju en helt annan anledning. Och då fick jag en liten sån klump i magen som bara, vad kan jag trolla för henne? Så fick jag ju tänka snabbt och så kom jag fram till att jag hade ju i alla fall ett nummer i väskan som jag kunde göra för henne. Och det var ett nummer där jag gav henne en liten boll. Och så fick hon berätta att vad hon hade i handen, och det var just en liten boll. Och så bad jag henne att stänga händerna och så knäppte jag med fingrarna. Och så sa hon själv någon liten trollformel på portugisiska. Och sen så hade hon helt plötsligt två bollar i händerna. Så tyckte hon det var helt fantastiskt. Så det numret gjorde vi om och om igen. Och det finns ju en liten grej bland trollkar som säger att man ska inte göra ett nummer mer än en gång. Men sanningen är att vissa nummer blir betydligt bättre om man upprepar dem.
Hur gjorde du? Alltså, gjorde du ditt nummer som vanligt? För du kunde ju ha stoppat hur många bollar som helst i handen på henne. För hon kunde ju inte se vad du gjorde.
Det är ju för sig sant. Men det hade ju känts som att det hade varit lurat på riktigt. Det här var lika fascinerande för de som tittade runt omkring. Och de andra i rummet och för tolken och för sjuksköterskan och så.
Och musiken och applåderna som hördes i inslaget, de var förstås inte från Malin Nilssons trolleriverkstad i Malmö, utan inspelningen gjordes på The Magic Castle i Hollywood när hon uppträdde där med musikern och skådespelaren Jörgen Thorsson under namnet The Monkey Opera. Och från Hollywood har Molly Nilsson också nyligen hunnit hem efter det höstuppträdande hon nämnde i intervjun. Maki-reporter, det var Dodo Parikas.